Kapitel 25. Drömmar om Galard. Istället för att återvända till sin egen kropp svävade Egwene i mörkret. Det verkade som om hon själv också var mörker, saknade fast form. Hon visste inte om hennes kropp låg ovanför henne, under henne eller åt sidan. Det fanns inga riktningar här, men hon visste att den var nära, att hon enkelt skulle kunna stiga in i den. Överallt runt henne flimrade lysmaskar i mörkret, en enorm svärm som sträckte sig längre bort än det gick att föreställa sig. Det var drömmar. Drömmar som drömdes av ejlkrigarna i lägret, av män och kvinnor i hela Carrain, i hela världen. Alla glittrade de här. Nu kunde hon urskilja några av de närmaste och se vilka de tillhörde. På ett sätt var gnistorna likadana, precis som lysmaskar. Det var det som hade gett henne sådana bekymmer i början. På ett annat sätt såg de nu helt olika ut, som ansikten. Rands och Moraines drömmar var matta, beslöjade av de skyddsmurar som de hade vävt kring dem. Amish och Bash lyste med ett klart, regelbundet, pulserande sken. De hade tydligen följt sitt eget råd och somnat. Om hon inte hade sett dem skulle hon ögonblickligen ha återvänt till sin kropp. De båda visa kunde färdas i detta mörker med mycket större skicklighet än hon, och hon skulle inte ha vetat att de var där förrän de slog ner på henne. Om hon någonsin lyckades lära sig att känna igen Ninive och Elaine på samma sätt, skulle hon sedan kunna hitta dem i den väldiga skocken av ljuspunkter var de än befann sig i världen. I natt tänkte hon emellertid inte titta på någon annans dröm. Omsorgsfullt formade hon en bild i sitt medvetande, och genast var hon tillbaka i Tell Aaron Riord, i det lilla fönsterlösa rum i tornet där hon hade bott under novistiden. En smal säng var fastbyggd i en av de vitrappade väggarna, en kommod och en trebent pall stod mitt emot dörren, och på en rad krokar på väggen hängde den nuvarande inhysingens vita ylleklänningar och särkar tillsammans med en vit mantel. Rummet skulle lika gärna ha kunnat vara obebott, för det var många år sedan tornet hade funnit nog med noviser att fylla novisernas avdelning. Golvet var nästan lika vitt som väggarna och kläderna. Novisen som bodde där var tvungen att ligga på alla fyra och skura det var eviga dag. Det hade Egwen själv fått göra. Och Elaine likadant i rummet intill. Om så en drottning kom för att gå i lära i tornet skulle hon få börja med att skura golvet i ett rum som detta. Kläderna hängde på ett annat sätt nästa gång hennes blick föll på dem, men det brydde hon sig inte om. Efter att ha gjort sig redo för att ögonblickligen omfamna Shaidar gläntade hon på dörren så mycket att hon nätt och jämnt kunde sticka ut huvudet. Hon drog en lättad suck när hon såg Elaine titta fram från nästa dörr lika försiktigt. Egwene hoppades att hon själv inte såg riktigt så storögd och osäker ut. Hon vinkade åt Elaine som snabbt ilade över golvet. Hennes vita noviskläder byttes mot en ljusgrå ridklänning i siden när hon slank in genom dörren. Egwene avskydde grå klänningar. Det var vad en daemon hade på sig. Egwene själv stannade kvar ett ögonblick och lät blicken fara längs loftgångarna i novisernas avdelning. De runda gallerierna fortsatte ovanför henne, våning efter våning, och lika många till nedåt innan de nådde novisernas gård. Egentligen trodde hon inte att det fanns någonting farligt där ute, vare sig Liandrin eller någonting annat, men det skadade aldrig att vara försiktig. Jag trodde väl att det var det här du menade, sa Elaine när hon stängde dörren. Har du någon aning om hur svårt det är att komma ihåg vad jag får säga och inför vem? Ibland önskar jag att vi helt enkelt kunde berätta allting för de visa. Tala om att vi bara är antagna och sen slippa bekymra oss mer om saken. Du skulle slippa bekymra dig, sa Elaine. Jag råkar sova mindre än 20 steg från dem. Elaine röst till. Den där Bär, hon påminner mig om Lini när jag hade haft sönder någonting som jag egentligen inte fick röra. Vänta bara tills jag presenterar dig för Sorrele. Elaine gav henne en misstrogen blick. Men å andra sidan var Egwene inte heller säker på att hon skulle ha trott att någon som Sorrel existerade om hon inte mött henne själv. Det fanns inget lindrigt sätt att framföra hennes ärende. Hon drog åt sjalen. Berätta om Brigitte. Det var Brigitte, eller hur? Elaine vacklade till, som om någon hade slagit henne i magen. Hon slöt sina blå ögon en kort stund och tog ett andetag som måste ha fyllt henne från topp till tå. Jag kan inte prata om det. Vad menar du med det? Du har en tunga. Var det Brigitte? Jag kan inte, Egwene. Du måste tro mig. Jag skulle ha gjort det om jag bara kunnat, men det går inte. Jag kanske kan fråga. Om Elaine hade varit den sorts kvinna som haft för vana att vrida sina händer, skulle hon ha gjort det nu. Hon öppnade och stängde munnen utan att ett ord kom fram och hennes blick flackade över rummet, som om hon sökte efter hjälp med vad hon skulle säga. Sen tog hon ett djupt andetag och såg Egwene i ögonen med angelägen, vädjande blick. Jag kan inte säga någonting utan att svika ett förtroende som jag har fått. Inte ens det du frågar dem. Snälla Egwene, du måste tro mig. Och du får inte berätta om vad du trodde dig se. Inte för någon. Egwene tvingade bort sin bistra min. Jag tror dig. Nu visste hon i varje fall säkert att det inte hade varit inbildning. Brigitte, ljus. Jag hoppas att du en dag ska lita tillräckligt på mig för att kunna berätta det. Jag litar på dig, men... Elaine skakade på huvudet och satte sig ner på den prydligt bäddade sängen. Vi har alldeles för mycket hemligheter, Egwene. Men ibland finns det skäl. Efter en liten stund nickade Egwene och satte sig bredvid henne. Berätta när du kan, var allt hon sa. Men hennes vän gav henne en lättad kram. Jag har intalat mig att jag inte skulle fråga det här, Egwene. För en gångs skull vill jag slippa vara uppfylld av tankar på honom. Den grå ridklänningen blev till en glansig grå långklänning. Elaine kunde omöjligen vara medveten om hur djup urringningen var. Men hur är det med Rand? Han lever och är oskadd, om det är det du menar. Jag tyckte att han var sträng när vi var i Cheer, men idag hörde jag honom hota att hänga alla som bröt mot hans befallningar. Det var inga dåliga befallningar. Han tillåter ingen att mörda folk eller ta mat utan att betala för sig. Men ändå, älfolket var de första som godtog honom som han som kommer med gryningen. Och de följde honom från öknen utan att tveka. Likväl hotade han dem, lika hård som kallaste stål. Det var inget hot, Egwene. Han är kung, vad du eller någon annan än säger. Och kungar och drottningar måste skipa rättvisa, utan hänsyn till vare sig vänner eller fiender. För att kunna göra det måste man vara hård. Mor får ibland stadsmurarna att verka mjuka. Han behöver inte vara så arrogant, sa Egwene avmätt. Ninive sa att jag skulle påminna honom om att han bara är en människa. Men jag har inte kommit på hur det ska gå till. Han behöver komma ihåg att han bara är människa. Men han har också rätt att vänta sig att bli åtlydd. Elaines röst hade en högdragen ton tills hon kastade en blick nedåt. Då blev hon blodröd i ansiktet och plötsligt hade den gröna klänningen en spetskrage som gick ända upp till hakan. Är du säker på att det inte är det du uppfattar som arrogans, avslutade hon med halvkvävd röst. Han är övermodig som en gris i ett grönsaksland. Egwene makade sig till rätta på sängen. Hon mindes den som hård, men den tunna madrassen kändes mjukare än mattorna hon sov på i sitt tält. Hon ville inte tala om Rand. Är du säker på att det där slagsmålet inte leder till fler bekymmer? En utdragen tvist med denna Lachelle skulle knappast göra affären lättare. Jag tror inte det. Skälet till att Lachelle gav sig på Ninive var att hon själv inte längre kunde välja och vraka bland de ogifta männen. Jag förmodar att en del kvinnor tänker på det viset. Alludra håller sig alltid på sin kant och Serendin skulle inte våga huta åt en gås innan jag började lära henne att stå på sig. Och Clarin är gift med Peter. Nu har Ninnie sagt ifrån att den man som ens vågar tänka på att kurtisera henne får en örfil. Och hon har bett Lartell om ursäkt. Så jag hoppas att det avgör saken. Bad hon om ursäkt? Elaine nickade och såg lika förundrad ut som Egwen kände sig. Jag trodde att hon skulle ge Luca en smäll när han sa åt henne att göra det. Det verkar förresten inte som om han tror att Ninnivs hot gäller honom. Men hon gjorde det faktiskt, efter att ha gruffat i en timme. Det var för övrigt dig hon muttrade om. Hon tvekade och sneglade på Egwen. Sa du någonting till henne senaste gången ni träffades? Hon har varit annorlunda sedan dess. Och ibland pratar hon för sig själv. Det låter som om hon grälar på sig själv. Och av det lilla jag hört verkar det handla om dig. Jag sa ingenting som inte måste sägas. Det höll alltså i sig. Vad det nu var som hade hänt mellan dem. Om det nu inte var så att Ninnie samlade sin ilska på hög inför nästa gång de möttes. Hon tänkte inte finna sig i kvinnans förfärliga humör längre. Inte nu när hon visste att hon inte var tvungen. Hälsa henne från mig att hon är för gammal för att hamna i slagsmål. Och om hon gör det igen kommer jag att ha fler saker att säga till henne. Och värre. Tala om det för henne. Säg att det blir värre. Det kunde Ninnie få grunna på till nästa gång. Antingen skulle hon vara from som ett lamm. Eller så skulle Egwen få sätta sitt hot i verket. Visserligen var Ninnie starkare med kraften de gånger hon kunde leda den. Men här var det Egwen som hade övertaget. Hur det än blev så var hon färdig med Ninnivs raseriutbrott. Det ska jag hälsa henne, sa Elaine. Du har också förändrats. Rands sätt verkar ha smittat av sig lite på dig. Det tog ett ögonblick innan Egwen förstod vad hon menade. Men Elaines roade leende hjälpte till. Var inte fånig. Elaine skrattade högt och kramade om henne igen. Åh, Egwen, en dag blir du den ärmelintronande när jag är drottning av Andor. Om det finns något torn då, påpekade Egwen nyktert, och Elaine slutade skratta. Elaida kan inte fördärva vita tornet. Vad hon än gör kommer tornet att bestå. Hon förblir kanske inte ärmelintronande. När Ninnie kommer ihåg vad den där staden heter slår jag vad om att vi hittar ett helt torn i landsflykt. Med systrar från alla Aya utom röda. Det hoppas jag. Egwen visste att hon lät dyster. Visst ville hon att det skulle finnas Ejjadir som stödde Rand och satte sig emot Elaida. Men det skulle samtidigt betyda att vita tornet verkligen hade splittrats och kanske aldrig mer skulle bli helt. Jag måste tillbaka, sa Elaine. Ninnie envisas med att en av oss som inte är i Tel Aaron Riord ska vaka över den andra. Och med sin huvudvärk skulle hon behöva dricka någon av sina örtdekokter och få sova. Jag vet inte varför hon är så enträgen. Den som vakar kan ändå inte göra någonting. Och nu vet vi båda två tillräckligt mycket för att vara helt trygga här. Ett kort ögonblick förvandlades hennes gröna klänning till Brigitts vita rock och gula byxor, men ändrades genast tillbaka igen. Hon sa att jag inte fick berätta det för dig, men hon tror att Mogadin letar efter oss, efter mig och henne. Egwen lät bli att ställa den fråga som genast dök upp i hennes huvud. Detta måste vara någonting som Brigitte hade berättat för dem. Varför envisades Elaine med att hålla det hemligt? För att hon har lovat det. Elaine har aldrig brutit ett löfte i hela sitt liv. Säg till henne att vara försiktig. Ninnie skulle knappast sitta still och vänta om hon trodde att en av de förlorade var ute efter henne. Hon skulle komma ihåg att hon hade besegrat kvinnan en gång. Och hon hade alltid haft mer mod än förstånd. De förlorade är ingenting att leka med. Inte Sean Charnier heller, ens om de utger sig för att vara djurskötare. Säg det till henne. Jag förmodar att du inte skulle lyssna om jag sa åt dig att också vara försiktig. Hon gav Elaine en förvånad blick. Jag är alltid försiktig. Det vet du mycket väl. Självfallet. Det sista Egwen såg när den andra kvinnan bleknade bort var ett synnerligen roat leende. Själv stannade Egwen kvar. Om inte Ninni kunde komma ihåg var de blå systrarna hade samlats, kunde kanske hon ta reda på det här. Tanken var inte ny, och det här var inte det första besök hon gjort i tornet sedan hon träffade Ninni här. Hon satte på sig en imitation av Enailas ansikte med eldrött hår till axlarna och en vit klänning med färgade band runt follen, sådan som de antagna bar. Sen målade hon upp Elaidas överdådigt inredda arbetsrum för sin inre syn. Rummet var likadant som första gången, men för varje besök stod det allt färre pallar med snidade vinlövsornament ordnade framför det stora skrivbordet. Målningarna hängde fortfarande över spisen. Egwen gick raka vägen fram till bordet och sköt undan den tronliknande stolen med Tarvalons låga inlagd i elfenben så att hon kom åt det lackerade brevskrinet. Hon lyfte locket med hökarna som stred bland molnen och började läsa igenom pergamenten så fort hon kunde. Likväl var det vissa som tonade bort eller förändrades innan hon hunnit halvvägs. Det fanns inget sätt att i förväg avgöra vad som kunde vara viktigt. Mest var det rapporter om misslyckanden. Man visste fortfarande inte var först Bashir hade fört sin här, och meddelandet om detta andades vanmakt och oro. Namnet verkade vagt bekant, men hon hade inte tid att fundera över det utan la resolut undan arket och plockade upp ett annat. Var Rand befann sig var också okänt, enligt en rapport som var fylld med lismande formuleringar gränsande till panik. Det var bra att veta och gjorde i sig hennes besök värt besväret. Mer än en månad hade förflutit sedan någonting hörts från någon Ayas kunskapare i Tanshiko, och även i resten av Terraborn hade många källor sinat. Den som skrev skyllde på den laglöshet som rådde i landet. Ryktena om att någon hade intagit Tanshiko gick inte att bekräfta, men brevskrivaren framkastade teorin att Rand var inblandad. Desto bättre, om det betydde att Elaida letade efter honom tusentals mil från den plats där han egentligen var. I en förvirrad rapport hävdade en röd syster att hon sett Morgase under en allmän audiens. Men samtidigt meddelade spioner från flera andra Aya att drottningen hållit sig avskild från omvärlden i flera dagar. Det rapporterades om strider i gränslanden och eventuellt smärre uppror i Shainar och Arafel. Men pergamentet löstes upp innan hon hann läsa varför. Pedro Nile återkallade sina vitrockar till Amardacia, kanske för att gå till angrepp mot Altara. Det var tur att Elaine och Ninni bara skulle vara i landet i 3 dagar till. Nästa pergament handlade om Elaine och Ninni. Den som skrivit brevet tillrådde först att spionen som låtit dem fly inte skulle bestraffas. Över detta hade Elaida dragit ett kraftigt streck och skrivit: statuera ett exempel i marginalen. Sedan, just som kvinnan börjat beskriva sökandet efter de båda i Amardacia, förvandlades det ensamma arket till en hel bunt av dokument. De innehöll tydligen en byggmästares uppskattning av vad det skulle kosta att bygga ett enskilt residens för den ärmelintronande på tornområdet. Det liknade mer ett palats att döma av antalet sidor. Hon lät arken falla, och innan alla hunnit singla ner över bordsskivan löstes de upp i tomma intet. Locket till brevskrinet var återstängt. Hon skulle kunna tillbringa återstoden av sitt liv här. Skrinet rymde hela tiden nya dokument, och de skulle aldrig sluta förändras. Ju mer rörligt eller kortlivat någonting var i den vakna världen, ett brev, ett klädesplagg, en skål som man ofta flyttade på, desto mindre fast var dess spegelbild i Tel Aaron Riord. Hon kunde inte stanna här särskilt länge eftersom sömnen i drömvärlden inte gav lika mycket vila som vanlig sömn. Hon skyndade ut till förmaket och var just på väg att sträcka sig efter de pryliga travarna med skriftrullar och pergament, vissa av dem försedda med sigill som låg på väktarinnans skrivbord, då hela rummet flimrade till. Innan hon ens hann tänka på vad det kunde innebära öppnades dörren och insteg Gallard. Han hade ett leende på läpparna och var klädd i en blå brokadrock som låg tätt över axlarna och åtsittande byxor som tydligt visade formen på hans vader. Det fladdrade till i magen på henne och hon tog ett djupt andetag. Det var bara inte rättvist att en man skulle få vara så vacker. Han kom närmare. De mörka ögonen glittrade och han strök henne över kinden med fingertopparna. Vill du promenera med mig i vattenträdgården? Frågade han med mjuk stämma. Om ni båda har kel i sinnet, hördes en rapp kvinnoröst, så är det här inte rätt plats. Egwen snodde runt och tittade storögt på Lin som satt bakom bordet med väktarinnans ståla över axlarna och ett milt leende på läpparna. Dörren in till den ärmelintronandes rum var öppen och där inne stod Joan bredvid sitt enkla välpolerade skrivbord och läste i ett långt pergament. Den randiga stålan låg över hennes skuldror. Detta var rena vansinnet. Hon tog till flykten utan att tänka på vad för bild hon frammanade och stod rätt var det var och flämtade på allmänningen i Imonswall. Runt henne stod de halmtäckta husen och från klipputsprånget som sköt upp ur det gröna gräset forsade vinälvens källa fram. Intill den brusande, allt bredare forsen stod hennes fars värdshus. Nedervåningen var i sten medan övervåningen hade vitrappade väggar. Det enda taket i sitt slag i hela Tjufloden hade Bran Alvear ofta sagt om de röda tegelplattorna. Bredvid vinälvens värdshus låg grunden efter ett gammalt stenhus ur vars mitt en väldig ek sköt upp och bredde ut sina tjocka grenar. Husgrunden var betydligt äldre än värdshuset, men det fanns de som sa att det hade stått ett värdshus vid vinälven i mer än 2000 år. Idiot! Här hade hon varnat Ninniv så strängt för drömmar i Tel Aaron Riord. Och så hade hon själv nästan låtit sig fångas i en av sina egna. Fast det var märkligt att det varit Gallard, även om hon för all del drömde om honom ibland. Hon rodnade. Hon älskade honom verkligen inte. Tyckte inte ens särskilt bra om honom, men han var så vacker. Och i drömmarna hade han varit mycket mer som hon önskade att han skulle vara. Hon drömde oftare om hans bror Gawain. Men det var precis lika befängt. Elaine kunde säga vad hon ville. Han hade aldrig visat att han hyste några varma känslor för henne. Det var förstås den där fåniga boken med alla dessa kärlekssagor. Så fort hon vaknade på morgonen skulle hon lämna tillbaka den till Avienda och tala om för henne att hon inte alls trodde att det var för äventyrens skull som älkvinnan läste den. Hon var emellertid motvillig att ge sig av. Hon var hemma, i Imonswall, den plats där hon sist hade känt sig verkligt trygg. Det hade gått mer än 1,5 år sedan hon sist sett byn, och likväl var allting precis som hon mindes det. Nej, inte riktigt allting. På allmänningen stod två höga pålar med varsitt stort baner. Det ena föreställde en röd örn. Det andra ett lika rött varghuvud. Hade Perrin någonting med dem att göra? Hon kunde inte begripa hur. Fast han hade farit hem, det hade Rand sagt. Och mer än en gång hade hon drömt om honom tillsammans med vargar. Nu hade hon stått här tillräckligt länge. Det var dags att... Flimmer. Ut från värdshuset kom hennes mor med sin gråsprängda fläta framdragen över ena axeln. Marin Alvear var en slank kvinna som fortfarande såg bra ut och hon var dessutom den skickligaste kocken i hela Tjufloden. Egwen hörde sin fars skratt inifrån skänkrummet där han satt i möte med resten av byrådet. Står du kvar här ute, barnet mitt? Bannade hennes mor henne med skämtsamt tonfall. Du har minsann varit gift länge nog för att veta att du inte borde låta din make se dig stå och vänta på honom. Hon skakade på huvudet och skrattade. För sent. Här kommer han. Egwen vände sig ivrigt om och blickade förbi barnen som lekte på allmänningen. Det dundrade i den låga vagnsbrons plankor när Gawain galopperade över den, red fram till henne och svingade sig ner ur sadeln. Han var reslig och rakryggad, klädd i en röd rock med guldbroderier. Han hade samma rödgyllene lockar som sin syster och sagolika djupblå ögon. Lika vacker som sin halvbror var han förstås inte, men hennes hjärta slog hårdare för honom än det gjort för Gallard. För Gallard? Vad? Och hon var tvungen att trycka händerna mot magen i ett fåfängt försök att lugna ner de enorma fjärilar som fladdrade där. Har du saknat mig? Frågade han med ett leende. Lite grann. Varför tänkte jag på Gallard? Och som om jag träffat honom för bara en liten stund sen. Ibland, när jag inte varit upptagen med någonting intressant. Har du saknat mig? Som svar lyfte han upp henne och kysste henne. Hon var inte medveten om mycket annat förrän han satte ner henne på ostadiga ben. Baneren var borta. Vilka baner? Här har ni honom, sa hennes mor, som kom ut mot dem med ett linde barn i famnen. Här är din son. Han är en fin pojke. Han gråter aldrig. Gawain skrattade, tog emot barnet och höll upp honom i luften. Han har verkligen dina ögon, Egwen. Han blir nog en riktig flicktjusare en dag. Egwen backade undan från dem. Hon skakade på huvudet. Det hade funnits två baner där. En röd örn och ett rött varghuvud. Hon hade träffat Gallard i tornet. Nej! Hon flydde, tog ett språng från Tell Aaron Riod till sin egen kropp. Innan hon somnade in på riktigt hann hon nätt och jämt undra hur hon kunnat låta sig fångas av sina fantasier. Men sedan var hon djupt försjunken i sin egen trygga dröm. Gawain galopperade över vagnsbron och svingade sig ner. Bakom ett hus med halmtak steg Mogadin fram och undrade förstrött var denna lilla by kunde ligga. Det var inte en sån plats där man kunde vänta sig att se baner som vajade i vinden. Flickan hade varit starkare än hon hade trott, som hade kunnat fly ur hennes nät i Tell Aaron Riord. Inte ens Lanfear kunde öka sin förmåga här, vad hon än påstod. Å andra sidan hade Mogadin bara varit intresserad av flickan eftersom hon hade talat med Elaine Trackant, som i sin tur kanske kunde leda henne till Ninive Almer. Det enda skälet att snärja henne hade varit för att befria Tell Aaron Riord från en av dem som fritt kunde röra sig där. Det var tillräckligt illa att hon måste dela dessa domäner med Lanfear. Men med Ninive Almer var det annorlunda. En dag skulle hon böna om att få tjäna Mogadin. Mogadin skulle ta emot henne till kropp och själ. Kanske be mörkrets första att göra henne odödlig, så att Ninive i evig tid kunde ångra att hon satt sig upp emot henne. Så hon och Elaine smidde ränker tillsammans med Birgit, minsann. Henne hade hon också sina skäl att bestraffa. Birgit hade inte ens vetat vem Mogadin var den gången för så länge sedan i sagornas ålder, då hon om inte gjorde Mogadins förslagna plan för att ta livet av Luce Therwyn. Mogadin hade däremot känt igen henne. Men Birgit, eller Tedra som hon hade hetat då, hade dött innan Mogadin hunnit ta sig an henne. Döden var inget straff, inget slut. Inte när man levde vidare här. Ninive Almer, Elaine Trackant och Birgit. Hon skulle hitta dessa tre och ta hand om dem, ur skuggorna, så att de inte skulle veta någonting förrän det var för sent. Alla tre, utan undantag. Hon försvann och de båda baneren vajade vidare i Tjäl Aaron Riots milda bris.